Det torr idag i Ekenäs och Bitte Westerlund är fullt sysselsatt med att fotografera fiskdisken här hos fiskare Ove Lindqvist, och du fotar med tanke på kanske en kommande bok.
Kanske någonting till boken, men det är de riktiga fotografer som fotar till boken. Kevin Stewart och Eva Tordera och Daniela Andersson är riktiga fotografer, men att jag kan ta någon sån här mellanbild om det behövs, just någon bild på Vassbuk till exempel. Eller det här var lite vitsigt här. Snappertunarn, det har jag aldrig hört att de kallar det. Men det är en lite rolig grej faktiskt med snappertuna, för det var en turist som trodde att det är en fisk som heter snappertuna. Det finns ju på engelska red snapper och så finns det tunafish. Så hon trodde att här har vi en lokal fisk som heter snappertuna. Så hon beställde det på en restaurang. Vad är det för speciellt med den där snappertunan då?
Enbär och rosmarin.
Ja, okej. Och det är norsk lax förstås.
Ja, det är norsk lax. Ja.
Men jag tar nu en liten bit av det. Ja, bara på skoj. Så nu, jag har också rötter i snappertuna. Min mamma var från snappertuna.
Så nu blir det lite snappertuna.
Ja, därför har vi säkert alltid ett. Ge kärten, ja. En sån där 10 cm bara. Det har så många sorter. Ja.
Ja, du väljer kärtbiten. Jag ska ha valt frambiten.
Ja, jag vet inte. Det kanske hårdare rökt än kärtbiten. Men jag tog nu den. Ja. Ah. Vad sa du att kärten är?
Benfri.
Benfri, aha.
Okay. Ja.
Man lär sig alltid sig nu. Ja. Böckling köpte jag. Vi lagar alltid en sån böcklingröra med mycket dill och citron. Det är jättegott. Och böckling bara som sån. Sen måste jag fråga lite om den här Vassbuken. För jag är inte så där hemskt kunnig själv. Jag försöker nu sätta mig in i det här med Vassbuk. Alltså, kan du förklara det här? Vad här är Vassbuk? Är det något som är Vassbuk? Okay, så ser det ut, ja. Men jag måste ta en burk sån då. Så det är Vassbuk. Och det är insatt med den här kryddan som är härifrån Ekenäs, från Rådhusapoteket. Speciell Vassbukskrydda, kryddfiskkrydda.
Jag kan berätta att den där speciella färgen i den här kryddlagen, så den kommer från Sandel 3, påstår de.
Ja, och den är vacker. Ta en sån.
Vassbuk kan man säga att det är västnylänningarnas ansjovis.
Ja. Mm.
Men hur skiljer den sig från ansjovis? Ansjovis görs ju också på skarpsill. Och Vassbuk är skarpsill, är det inte?
I Sverige kallas den skarpsill.
Men här heter det liksom Vassbuk och krydd. Ja. Det är samma fisk.
Samma fisk.
Men här heter det Vassbuk.
Ja.
Men Vassbuk är inte så här Ekenäs grej. Det har ju funnits Vassbukskryddärskor som har liksom verkar i Ekenäs i slutet av 1800-talet. Jag kommer underfunna. Jag fick en intressant skrift av Nils Storå. Och Vassbukstorg har funnits här. Alltså Vassbuk har varit riktigt sån här stor produkt från just Ekenäs. Och den här kusten förstås.
Ja.
Och man måste nästan känna med handen för att se skillnaden mellan strömming och Vassbuk. Det är ju så liten skillnad. Ja, men ni vet förstås. Men kommer de blandat, då kommer strömming och Vassbuk liksom i samma...
Man har ju skilda Vassbukskötor.
Ja.
Det kan alltid komma in någon strömming lite.
Ja, och de är lite mindre då Vassbuk.
Nej, men de är fulare. Så har den andra ögon och annat huvud. Det är stor skillnad.
Ja, bra, så man lär sig här på egen story.
Men då när vi började med Vassbuk, alltså var det grymt, för jag visste inte ju liksom skillnad då. Så jag var nästan grät när vi skulle sortera Vassbuk och strömming. Det var så svårt först. Nu lärde man sig ganska hastigt.
Nu har du lärt dig att strömmingen ser hängigare och tröttare ut.
Ja, det är sant.
Färsk strömming ska det vara. Mm. Vi äter alltså mycket strömming och vi brukar fiska själva. I Broma, vi har en strömmingsköta. Men att nu är den slut. Vi har liksom, jag tog de sista paketen från frysen här för en vecka sedan. Så nu ska jag laga några strömmingsinläggningar här nu. Strömming ska vara färsk. Äppel köpte jag redan.
Nåja, nu berättar här Bitte Westerlund att fisk köper hon från torget. Eftersom inte det går att få tag på fisk i de här reko-ringarna.
Reko ska man säga, ja.
Men i övrigt så är du ju aktiv också i dem. Du åtminstone administrerar en grupp här i Västnyland.
Jag är en av 5 administratörer i Ekenäsgruppen faktiskt. Och sen har jag varit med och satt igång Karis och Ingo. Och vi har en sån jättebra grupp på Facebook. Vi är liksom administratörer och vi liksom pratar med varandra dagligen om olika små problem och tidtabeller och det ena och det andra.
Mm, och de här rekoringarna, de har ju vuxit sig stora. Inte bara i Västnyland utan man kan nog säga i hela Svenskfinland.
Ja, hela Finland. Alltså det finns 250 ringar i Finland. Och nu har de utvidgats till Sverige där det finns många och det är verklig boom. Norge några, Danmark, Italien.
Rejäl konsumtion alltså.
Det betyder
säljer
det
direkt från producent till konsument. Inte så illa.
Och idén är ju det att det är liksom via Facebook och allt det så att säga. Det är inga administrativa kostnader, inga marknadsföringskostnader, inga avgifter för producenterna. Utan det är då kunderna som betalar.
Alltså det här med närmat eller lokalt producerad mat, så det är ju det som ligger dig nära hjärtat. Jag vet inte om jag redan försökte mig på en titel på dig, för du har så pass många. Jag menar, i och med att du är engagerad nästan i allt vad som handlar om mat, lokalt producerad mat i Västnyland. Men du är i alla fall kommunikatör för Slow Food Västnyland.
Som en förening, så det är liksom ideellt rätt långt. Och så är jag faktiskt ordförande för Slow Food Helsinki.
Aha, hur går det?
Jag har varit med och grunda.
Går det bra?
För Slow Food Västnyland är jag inte ens medlem, ärligt sagt. Men att jag har haft ett litet sådär uppdrag.
Mm. Och nu är det ena uppdraget som bäst, förutom annat, så är ju att du håller på att skriva på den här boken som ska komma ut på våren.
Ja, och det är Slow Food Västnyland som är förlag, kan vi kalla det, att det kommer så att säga på eget förlag. Och jag är då både redaktör och mesta författaren, vi är nog flera som skriver och koordinerar det hela. Och sen ska jag också sälja den, så jag kommer i sommar att stå på torgen och olika evenemang och sälja den här boken som heter Smaka på Västnyland. Och det ska liksom visa då att det finns en massa intressant här i Västnyland. Att vi är liksom Finlands Toskana, fast nu ålänningarna lär ha stulit den titeln. De kallar sig Finlands Toskana, men Västnyland är definitivt det också. Det är ju fantastiskt klimat här och här finns allt möjligt som inte finns i andra delar av Finland. Att i Bromar odlar de ju till och med wasabi och Mats Nyman odlar 16 sorters pumpa och nu ska han ha ett helt växthus med mynta för allt sånt här växer så otroligt bra. Och så har vi ju Frimans i Tenala med liksom ostar och det kommer att utvidgas och bli allt möjligt intressant där. Jag hörde någonting om Annes chinuskisås här, så det är liksom en bra produkt tycker jag. Nu har vi här i Ekenäs den här lilla butiken Sonjas Deli som är liksom, visar att det finns en massa mathantverk både lokalt och lite längre ifrån. Men att det liksom ligger i tiden nu det här med att man vill ha närproducerat, liksom handgjort, äkta vara. Det är ju liksom slow food. Ska det vara liksom kvalitet och äkta varor, rent och rättvist och gott. Inte liksom halvfabrikat, inte som stora multinationella företag. Mm. Så det är liksom melodin nu. Och boken ska komma i maj just till turistsäsongen så att alla de här 10 000-tals turisterna och sommargästerna som finns här ska liksom få upp ögonen och aj, man kan fara till liksom ovan Malmi Tenala och köpa sin mynta till sin mojito eller till Bromar till det där Talvakkas kiosk vid vägen och allt sånt här.
Du får det att låta så helt fantastiskt det här med Västnyland att vi inte bara pratar om, kan vi säga, typiska finländska grönsaker och frukter och sånt, utan vi talar om helt så här internationella rätter och delikatesser. Du får faktiskt Finland där på kartan, så sånt som till och med Silvio och Berlusconi skulle gilla.
Faktiskt, alltså Mörby var den första som gjorde speltpasta i Finland. Italien hade ju funnits speltpasta, men vi har ju jättegod lokal pasta nu, och den skulle nog duga åt Berlusconi, tror jag.
Okej, vi går vidare här, för det snöar i Ekenäs för tillfälle. Och du har ännu en massa uppköp som du ska hinna klara av här. Jag vet ju att du förespråkar att man ska köpa lokalt producerad mat, men i många hem så räknar man ju nog på det där varje slant. Och fortfarande är det ju nog så att tyvärr den här bulkvaran, den här massproducerade halvfabrikat, så blir ju nog billigare än om man satsar på råvaror fast man till och med köper direkt av producenten.
Mm, det kanske tar ut sig sen att man kanske inte mår så bra i längden av alla de där potatischipsen och Coca-Colorna och vad man nu har liksom stoppat i sig. Och allt det där sockret som finns. Att jag tycker inte att man behöver ha så mycket sockrade produkter. Och man ser ju vad folk köper i snabbköpen också här. Och det finns grymma mängder med liksom sån här just onödigt.
Men det är den där onda cirkeln. Kommer man in i den så är det svårt att bryta sig ur kanske också.
Ja, man har ett, man känner man måste ha dem där, det där sockret. Men att sen kan man väl försöka vänja sig av med det. Och köpa då mera grönsaker borde ju alla äta. Och det finns ju fantastiska. Men de där tallbacka tomaterna, de har väl 32 sorters tomater. Men där är vissa som är som godis, verkligen.
När den här boken, jag menar, blir det mycket liksom form av så att säga lite sådär smygreklam samtidigt, eller är det sån här en bok som också berättar lite matkulturhistoria?
Ja, också matkultur för att vi har en massa traditioner. Här har ju funnits många mejerier i den här bygden. Tenala hade funnits fler, på Prästkulla gård fanns det ett eget mejeri. Det har funnits många bryggerier, det har funnits i Ekenäs sådana här kvinnor som faktiskt livnärde sig på att krydda in vassbuk, kryddfisk. Vad kallades de nu? Vassbukskryddärskor. Det var ett riktigt litet skrov. Det var åtminstone 9 kvinnor som livnärde sig på det Eken i slutet av 1800-talet.
Tänk så härligt om man skulle kunna livnära sig på sånt ännu.
Ja, det är ju många fiskare här i regionen. Alltså det finns ju faktiskt ett 20-tal fiskare här i, vad jag vet, i den här regionen. Och de livnär ju sig faktiskt nog mycket på fiskinläggningar. Att det är liksom strömmingsmarken i Helsingfors och så är det olika de här torgen. Och sommartorgen förstås. Och julmarknaderna och julen. Så då får de sina inkomster.
Samtidigt som fiskarna själva säger att de är också ett utdöende skrå.
Ja, när man får hoppas att det på något sätt vänder. För det är tydligen ett problem det här med skarvar och sälar som äter upp fiskarna. Och det har liksom, fiskarna minskar, man märker att det är jättesvårt att få tillräckligt med färsk fisk. Jag försökte få braxen nu, men det fanns inga braxen. För stora braxnar, det är ju jättegott. Det äter vi när vi hittar en braxen också i Helsingfors. Så då köper vi braxen, för de är ju inte ens dyra. Dessutom köper vi mycket gädda. Gäddfilé är jättebilligt, 9 euro kilo. Och den kan man laga på indiskt sätt eller liksom hur som helst, och fiskfärs och sånt. Så man, det behöver inte vara det dyra. Det har blivit lite så att det ska bara vara gösfilé. Bara gösfilé och lax, norsk lax. Så det liksom vill jag lite motarbeta. Och få upp ögonen för de här liksom så kallade skräpfiskarna som borde kallas smartfisk istället. Så braxen, id, mört. Det finns jättegoda grejer man kan göra av mört. Och id äter vi faktiskt mycket gravad id. Så jag har liksom vuxit upp både med min mamma som var liksom fisktokig och min man som är riktig fisk. Han äter faktiskt inte kött mer alls. Men att ibland, jag äter själv kött nog.
Det här med mat, det är trendigt. Jag menar, det är så här när man, om man vill lite titta framåt och spå framtiden, så här alltid så här inför ett nytt år så funderar man att någon, vad är det som är framtidens melodi? Och det är nog mat man funderar på. Nu funderar man ju på det här alternativa proteinkällor till exempel. Du nämnde just det här att du själv äter kött och sånt, men allt fler har ju nog lämnat köttet. Och det är kanske på grund av varken pris eller annat eller hälsa ens, utan man tänker på klimat, miljö och det.
Ja.
Så det där klimatångesten, nu är vi igen inne på det som många pratar om hela tiden. Förutom mat så är det klimatångest. Tar du upp det här på något sätt i din bok?
Inte så där jättedjupsinnigt, men att till exempel här Nitlax Highland som är med, så de tycker jag är ganska klimatsmarta. De går ute året om och de äter gräs och de växer långsamt. Så jag skulle säga att det är ganska klimatsmart kött. Och sen behöver man inte äta liksom så hemskt mycket kött. Man kan ju liksom ha köttet som en krydda. Det sa den här svensken Johan Andersson som är en riktig sån här matinspiratör. Att köttet kan komma sist på menyn också i skolmatsalarna. Skolrestaurangerna som han vill kalla det. Att köttet är det där lilla extra. Men att det är liksom grönsakerna och rotfrukterna. Och det som är i säsong, det är liksom den där bulken, den där basen. Och det märker man faktiskt också här att folk äter jättemycket ägg nu. Att på reko så går det alldeles enorma mängder ägg. Jag kan inte fatta hur de äter så mycket ägg. Att alla kommer med så här stora plattor med ägg. Liksom med, vad är det, nu är 30 ägg på en sån här platta. Och det, vi har nu 3-4 äggförsäljare ibland och allt går åt. Massor med ägg. Så det tycks nu vara det som folk lever på nu.
Annat då, om vi tänker framåt, vad tror du att blir den framtida mattrenden? Hur ser våra matvanor ut i framtiden?
Jag är nu ingen faktiskt sierska med det, men att nu kommer det att bli liksom lite mer diversifierat och just säkert kommer alla att börja äta insekter så småningom. Jag har ätit insekter nu kanske 3-4 gånger på olika menyer och det har varit gott, men också i Kina så åt jag i misstags insekter. Jag visste inte att det var insekter, men att det var så jättegott så jag åt varje dag en sån här liten rätt som hade mycket myror i sig. Men det var ju gott och kanske man äter mera. Faktiskt grönsaker, för förr fanns det inte så otroligt utbud som vi har nu. Alltså just alla, det här med pumpor är ganska nytt för mig, att inte har jag riktigt varit duktig på att göra pumpor, men nu har jag lite försökt lära mig också. De är sådana som håller länge och man kan ha liksom sina butternut squash ända till våren, fast man har skördat dem nu på hösten. Sen har vi ju jordärtskockor som är lokala och mycket, och kålroten är på kommande, verkligen.
Ja, den var ju på presidentens självständighetsbal också.
Och Nobelfesten så var det kålrot i menyn. Mm. I Sverige finns det något som heter Kålrotsakademin och jag håller faktiskt på nu och hjälper dem att hitta bra recept på sån här finsk lanttukukko, alltså kalakukko som inte har någon fisk. Så, för den ska med då i den här Kålrotsakademins kokbok om kålrötter. Och jag var på en kålrotsprovning i Stockholm på Grand Hotel där det var 51 sorters kålrot. Rå kålrot. Man skulle provsmaka sig igenom 51 sorters kålrot. Det var faktiskt inte ens så hemskt roligt, för det var ganska rått. Och man pruttade en hel del efteråt. Men de lyfter fram kålroten. De ska börja odla då 5 olika sorter som passar till olika ändamål. För att kålrötter är också olika. Men här tror jag att det är bara en sort. Men det står aldrig vad det är för sort. Men du ska se om 10 år så står det. Finns det liksom 10 sorters kålrötter och det står då vilken sort det är. Så det är som på potatis. Nu alla finsmakare vet att man ska ha Sikli till det och man ska ha Rosamunda till det och man ska ha Annabelle till det. Och vet du, till just det har alla förr också vetat till den här finska potatislådan som man har till jul, att det ska vara en viss sorts potatis. Och till västnyländska ingogröten så ska det vara tammisto, den potatissorten är bäst. Och det är också sådana som inte finns överallt.
Så snart ska man veta vilken kålrotssort som passar bäst i den finska kålrotslådan.
Och ingen tycks nu riktigt ha koll på det där, men att jag tror att det kommer.